Vi inleder vår gudstjänst med att sjunga psalm 162. Och vi sjunger verserna 1, 3 och 6. 1, 3 och 6. Ja, varmt välkomna till gudstjänst i Missionskyrkan. Välkomna till er som har kommit hit. Och också välkomna till er som följer oss hemifrån. Eller vart ni befinner er någonstans. Tillsammans kommer vi få fira gudstjänst idag, vart vi än är. Vi som medverkar idag, det är David Rönn som kommer predika. Det är Kristina Holm som spelar orgel och läser text. Och jag heter Eva Lenestad. Idag hör ni, är det söndagen före pingst. Och det är ett tema, hjälparen kommer. Texterna idag, de vill förmedla hopp och uppmuntran. Och det är ett budskap om att Herren vakar över oss. Jesus, han säger till lärjungarna, en del av texten, att ni ska möta framgång och motgång, förföljelse och uppskattning. Men det ska inte nedslå er och inte få er att tappa fotfästet. Jesus, han säger istället till lärjungarna att de ska höja blicken, se längre och minnas att mörkret är inte mörkt för Gud. Väldigt passande och behövligt, tycker jag, i de här tiderna som vi lever i nu. Tider som kan kännas som att det är kaos, det är kris på många håll och platser. Och det kan kännas minst sagt nedslående. Och ibland kanske till och med lite hopplöst. Och då bör vi ta med oss och minnas. Mörkret är inte mörkt för Gud. Så låt oss be för våran gudstjänst idag. Tack Herre för att vi har samlats här idag på olika platser för att fira gudstjänst tillsammans. Tack för att vi får fira gudstjänst, inte riktigt som vanligt och kanske inte riktigt som vi hade önskat, men ändå, vi får samlas i ditt namn. Var med oss i den här stunden. Visa oss alla att mörkret är inte mörkt för dig. Ge oss av ditt hopp och ditt ljus. Amen. Nu får vi sjunga tillsammans igen och det är psalm 350, och Gud som skapat vind och hav.
Jag läser episteln ur Apostlagärningarna, kapitel 1, vers 12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Evangeliet är ur Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 12-15. Jesus sade: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.
Och innan vi får lyssna till predikan då över dessa inte så lätta texter så sjunger vi psalm 774 två gånger.
Ja, någon gång ska jag försöka, om jag inte glömmer bort det, ta med hela den sången. Här fanns det bara en vers och jag har sjungit och spelat den på trumpet nere i Italien. Och då finns det två underbara verser till, men jag ska försöka ta med dem någon gång. Jag önskar den där sången av speciella skäl. Och nu ska vi titta och lyssna på en sak på skärmen här. Och för att dig som då lyssnar och inte ser det här, för vi har ingen kamera idag, så kan jag förklara att om du surfar ut på YouTube, som jag gjorde när jag letade upp det här, och söker reda på Tommy Nilsson, och så söker du på den här, inte Skansensången utan Gränsensången, när de sjunger med en massa människor, och så letar du upp Tommy Nilssons sång Öppna din dörr, så kan du se det vi ser och lyssna på det vi ser. Och det kan ju ni som sitter i kyrkan också göra när ni kommer hem, så får ni ännu starkare upplevelse. Jag vet inte om Tommy tror på Gud. Jag kan mycket väl tänka mig att han gör det. För att det är en otroligt stark sång, tycker jag, och som innehåller väldigt mycket av Gud.
Första gången såg på dig och kände hur du såg på mig, då föll allting jag trott var sant. Jag vet du kände i kallet. Du var så vacker då, sa något jag aldrig kunnat nå. Och hjärtat slog ett slag. Gömde mig i fantasi, så rädd för vad du kunde bli. Men var gång som jag ljög för mig, så såg jag sanningen i dig. Nu står du här idag med allt jag någonsin. Vakna allt för fort, för en himmel som jag har. hjärtat slå ett slag för var förlorad dag.
Sjung det som kan!
Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du vill ha mig här. Bara kärlekens röst. Och jag ska öppna din dörr och ge dig varje dag igen. Leva här för sanningen. Mot mig blir du som förr.
Kanske var lite annorlunda. Jag vet inte. Temat är Hjälparen kommer. Vi har precis varit med och i Bibeln läsa och se och uppleva hur Jesus lämnade lärjungarna och for iväg till himlen. Det som hände på Kristi himmelfärdsdag. Och vi som har facit, vi som har läst i Bibeln och vi som har levt många mer år än lärjungarna, vi vet ju någonting som de inte visste. Vi vet vad som händer nästa söndag. Då hjälparen kom. Pingstdagen. Nu lever vi i mellantiden. I en av texterna här så var det att de gick upp till den övre salen. Vi har följt med lärjungarna upp till den övre salen. Nu är vi i den övre salen kan man säga. Och vad gör de där? Jo, de ber. De är inför Gud varje dag och så ber de. Någon kan tänka att oj vad jobbigt. Ligga på knä och be och hålla på be från morgon till kväll. Åh vad jobbigt, åh vilket jobb. Jag är inte så perfekt, jag klarar inte av det. Och gå i kyrkan hela tiden och hålla på och be. Det blir jättejobbigt. Ska jag vara en sån där perfekt människa som lever och fastar, ber och så vidare. Men jag tror det handlar inte så mycket om det här att man ska åstadkomma, kämpa, vara så duktig. Utan det handlar mycket mer om vad Tommy Nilsson sjöng om här. Det handlar ju, hans sång handlar om kärlek mellan man och kvinna. Det är ingen tvekan där. Men att öppna dörren, att ta emot. Det är vad som handlar om den hjälparen, den helige ande. Att vi ska öppna dörren, ta emot av den helige ande. Det är därför de bad, för att vara mer öppna och ta emot vad Jesus nu skulle göra i framtiden. De var skräckslagna, de var knäckta. Jesus hade lämnat dem, vad skulle hända nu? De hade tänkt att han skulle liksom gå och starta sitt rike. Allting skulle hända, nu skulle det bli... Han hade ju uppstått. Han hade besegrat döden, allting var klart. Nu skulle det bli jättesuccé. Och så drog han. Och lämnade dem. Tänk dig själv, någon ledare som du beundrar som verkligen har gjort. Och så sticker han och lämnar dig. De ligger där på knä eller står eller sitter, jag vet inte. Men de ber, vad ska hända nu? De är han uttryckte längtan i sången här. Att man får en kontakt med den man älskar. Man öppnar dörren, man får kontakt, man får gemenskap. De som sitter där i solen och njuter där på gränsen och de som dansar runt där, de längtar också. Ja, men det gör vi alla. Vi längtar efter att vara älskade och att ha någon att älska. Vi vill öppna våra dörrar. Vi vill att andra ska öppna sina dörrar för oss. Och jag tror det är en jättebra bild på vad Gud säger här. För Gud, han vill inte att vi ska vara perfekta. Han vill inte att vi ska ligga, nu har jag legat på knä här i 14 timmar, vilken duktig kristen jag är. Nu går jag i kyrkan varenda dag, jag har inte missat en gudstjänst. Jag har gett så här mycket pengar, jag har gjort, oj vad duktig. Nej, det är inte det Gud är efter. Han är ute efter precis det här kärleken. Kärleken mellan man och kvinna, kärleken mellan vänner, kärleken mellan Gud och människa. Och den helige ande, han kommer och han knackar på, inte för att vi är så perfekta, utan för att vi har ett behov. Vi öppnar och så får vi hjälp. Jag har en vän. Jag vet faktiskt inte om hon kanske är död nu. En vän från en liten samhälle som heter Arjeplog. Och hon skrev en del böcker. Hon heter Beda Wallström, om någon känner till henne. Och jag tänkte läsa ett par saker som hon har skrivit. I den här, Som sol efter regn, en bok, om någon får tag i den som sitter hemma och lyssnar, så är det sidan 5. Den heter Närhet. Jag lyssnar till suset. Det är Guds viskning. Genom trädens doftande, klorofyllda läppar. Kärlekens ord. Jag älskar dig mer än du tror. Jag känner solen, den värmer mig brun och glad. Säger blygt, jag skulle hälsa från Gud. Att min värme är svalaste skuggan av hans kärlek. Humlan nobbar min sololjade arm. Lämnar hastigt stoltygets blomma. Brummar iväg. Fel, både doft och färg. Tröstar sig i fjällvalmons äkthet. Himlen så blå att jag frågar Jesus, längtar du aldrig tillbaka hit en fin sommardag? Svar, behöver jag det när jag sitter här vid din sida? Och så hoppar jag fram några sidor till sidan 42 i samma bok. Räddningen. Jag sprang genom fiendeland, jagad av fiendens skott, utlämnad, sårbar, obeväpnad, som ett får mitt ibland ulvar. Då ropar jag ditt namn, Herre, och så bara fanns där en öppnad dörr in till din närvaro. Jag kastar mig ner på din bärande allmakt, gömmer mitt ansikte i din kärleks mjuka kudde och känner hur du omsluter mig på alla sidor med din omsorg. Och så till sist en annan bok, den heter En liten stund, samma författare, Beda. Då är det en liten historia, sidan 103, om det är någon som har den boken hemma. Och den här är lite mer komplicerad. Kanske som Kristina sa, det är en komplicerad predikan. Ja, både komplicerad och lätt. Beror på hur man ser. Gud kan hjälpa och skälpa. Nu blir det lite komplicerat, va? En ung oerfaren man har blivit kung efter sin far. Han försöker göra det han tror är rätt. Men han är vankelmodig och halvhjärtad. Vid ett tillfälle får han besök av en gudsman som säger till honom: gå frimodigt ut i striden, ty Gud förmår både att hjälpa och hjälpa. Det kommer från Andra Krönikeboken 25:8. Ord sagda för länge sedan, men ändå så dagsaktuella. Vi behöver det positiva tänkandet i de här orden. Att tillvaron kan vara en strid på liv och död, det vet vi. En kristen ska inte vara en vekling utan en kämpe. Men så känns det inte alltid. Missmodet vill gärna dra oss in i mörka förlorartankar. Striden för det som är rätt kan trötta ut oss. Så att vi behöver det här trosbudskapet. gå frimodigt ut i striden. Orsaken till den frimodigheten ska vara att Gud förmår både att hjälpa och att hjälpa. Märkliga ord i Bibeln. Hjälpa och hjälpa. Det låter som ett gammalt ordspråk, men vi har kanske lite svårt att förstå det. Om vi har fått en något sånär riktig gudsbild så vet vi att Gud både vill och kan hjälpa oss alla. Allsmäktig, god, allvetande och hjälpsam i en skön förening är Guds egenskaper. Men de orden säger också att Gud kan hjälpa. I de flesta fall är väl ordet negativt värdeladdat. Om Gud är god vill han väl inte hjälpa oss, utan istället hjälpa oss. Men visst har vi ibland upplevt att allting går oss emot. Inget hjälper oss, inte ens Gud. Alla hjälper oss, till och med Gud. När vi talar om att hjälpa handlar det om tunnlarna på vår livsväg. I tunneln är det mörkt och trångt, skrämmande och ovisst. Men det blir bättre när vi kravlat oss fram till utgången. Då ljusnar det och vi får större plats att röra oss på. Oftast har det vi förändrats till det bättre under tunneltiden. När Gud ser att han måste hjälpa något vi planerat, så är det därför att han har mycket bättre planer för oss än det vi själva totat ihop. Som den fader han är tar han ibland initiativet ifrån oss och går efter sin egen planering. Vem av oss har inte sagt till sina barn: låt mig visa dig, gör så här istället. Därmed har man hjälpt barnets plan och handlat efter sin egen. Naturligtvis med tankar på barnets bästa. En annan gång låter vi barnet handla efter sin egen vilja. Vi vet att det inte kommer att gå så bra. Men vi vill att barnet ska lära sig av sina misslyckanden. Men i båda dessa fall vet vi att skilja mellan viktiga och oviktiga val. Vi tillåter inte att det går alldeles åt skogen för barnet, bara för att det själv ska få välja. Kloka föräldrar vet när de ska hjälpa eller hjälpa. Så gör också Gud. Han har gett oss en fri vilja. Om vi inte tar hänsyn till det Gud vill, så slipper vi det. Men det kan bli orsaken till vårt eget fördärv. Det bästa vi kan göra är att ge Gud frihet att hjälpa oss, men också att hjälpa oss när han ser att så måste ske. Det talas ju också om strid i den citerade bibelversen. Är det strid så har man givetvis en fiende att strida mot. Och visst har vi det. Men eftersom vi har samma fiende som Gud har, så har vi också del i hans seger. Vi måste dock kämpa. Det gäller att inte ge upp och åka snålskjuts på andras seger. Trösten under kampens dagar är att Gud har lovat att aldrig lämna oss. Eftersom han är segrare så har han makt att hjälpa även fiendens planer. Planer som Gud i sin allmakt också känner till. Den som är Guds barn är trygg. Han vet att Gud förmår både att hjälpa och att hjälpa. Ja, det var något att tänka på. Får gärna titta på den här boken sen. Det är några verser, några sidor man kan läsa några gånger. Men jag tror det ligger mycket sanning i det. Nu är vi i övre salen. Du och jag vet vad som händer nästa söndag. Vi vet att då kommer pingsten. Då kommer den helige ande. Då blir det som tungor av eld. Då får man en massa nådegåvor. Man kan göra en massa under som ingen människa kan förklara. Man fylls på med en massa frukt, andens frukt. Det blir något fantastiskt. Men det vet ju inte lärjungarna. De har det jättetufft nu. Jesus svek. Jesus stack. Ja, visserligen såg de två änglar eller två ljusa gestalter som sa att ja, precis som han lämnat er ska han komma tillbaka på Kristi himmelfärdsdag. Men ändå. Ja, men först levde han 30 år. Lite drygt. Vandrade omkring under två, tre år. Och så dog han. Jättemisslyckande. Ja, men sen hände ju undret. Han blev ju levande. Wow! Och så stack han. Jag kan tänka mig att en och annan lärjunge är ganska sur på Jesus. Varför? Så ligger de där och ber. Man har fått löftet om att hjälparen ska komma. I min bibel, i min gamla bibel, så har jag på första sidan, eller på insidan, skrivit några rader. Då står det, frälst 18.9.1976. Då lämnar jag mitt liv till Jesus. Kristina och jag, vi satt och pratade lite här. Ja, men hur vet man att det var just då? Ja, för en del kan hända något på ett speciellt datum. En del växer upp och de vet bara att någon gång har det hänt. Och det är inte viktigare är inte att man vet att det var ett datum, utan det viktiga är att man är frälst, att man har lämnat sitt liv till Gud. Då tror jag att den helige ande döper en, eller jag säger inte döper en, föder en. Då börjar den helige ande jobba i ens liv. För det står i Guds ord att det bara den helige ande som kan övertyga om synd och skuld. Det är bara den helige ande som kan hjälpa en in i frälsningen. Så där möter man den helige ande, hjälparen. På ett speciellt sätt. Sen står det andedöpt 14.10.1976. Ja, då fick jag uppleva vad jag upplever pingstdagen för mig. Min övre sal. Inte för att jag var duktig eller bra eller något sånt. Många ber om den upplevelsen i många år och kämpar och kämpar. Och jag vet inte varför det gick snabbt för mig och går långsamt för andra, eller varför andra upptäckte att ja, men det här har jag ju fått för länge sedan. Men den helige ande döper den, gör något speciellt. Man får uppleva sin egen personliga upplevelse av andens närhet. Hjälparen kommer. Och det kan säkert vara på otroligt många olika sätt. Och sen står det döpt 8.12.1976. Allt det här skedde i Italien. Sicilien, frälsningen, andedopet. Och utanför Neapel, en liten stad som heter Benevento, där blev jag döpt. Den helige ande gör saker med oss. Och han gör det på väldigt olika sätt. Jesus säger väldigt tydligt att han var tvungen att lämna lärjungarna för att den helige ande skulle komma. Johannes, eller apostlagärningarna sagt, 1:1-11 vill jag läsa. Käre Theofilus, i mitt första brev berättade jag för dig om vad Jesus gjorde och lärde. Jag berättade om hur han blev upptagen till himlen efter att ha undervisat sina utvalda apostlar genom den helige ande. Under 40 dagar efter korsfästelsen visade han sig gång på gång för dessa apostlar, och på många sätt bevisade han för dem att han levde. Vid dessa tillfällen talade han till dem om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen sa han till dem att inte lämna Jerusalem förrän den helige ande hade kommit till dem som fadern hade lovat. Det var något som han redan tidigare hade talat med dem om. Johannes döpte er i vatten, påminner han dem. Men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. När han en annan gång visade sig för dem frågade de honom: Herre, ska du befria Israel och låta oss bli en självständig nation igen? Den tidpunkten bestämmer fadern, svarade han. Det är ingen som får veta. Inget som ni får veta. Men när den helige ande kommer till er ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och i hela jorden. Strax efter lyftas han upp i skyn, och medan de stod där och stirrade efter honom försvann han i ett moln. De försökte att få se ännu en skymt av honom, men då stod det plötsligt två vitklädda män bland dem och sa: ni män från Galileen, varför står ni här och tittar mot skyn? Jesus har återvänt till himmelen, men en dag ska han komma tillbaka hit på samma sätt som han for upp. Ja, redan alltså på Kristi himmelfärdsdagen så säger Jesus det här, att de ska stanna, att de ska vänta, att de ska be av den helige ande. Och inte egentligen är det första hand för att de ska tala i tungor, nytt konstigt språk, eller att hela en massa människor och så vidare. Det är inte det i första hand, utan de ska få den helige ande för att de ska få kraft att gå ut och berätta för människor om Gud, om Jesus. Och i Johannes 16 så står ju det: men nu ska jag gå bort till den som sänder mig, och ingen av er frågar varför jag går bort. Ni är bedrövade och sörjer över vad jag har sagt er. Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort. Annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er. Och när han kommer ska han öppna människors ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar. Och Jesus säger ju till och med vid ett ställe att han ska få göra större saker än han gjorde. Och där har jag funderat på mycket. Vadå? Ingen kan väl göra något större än Jesus? Det går ju inte. Men jag tror att det var så att Jesus hade en tid när han verkade som människa. Och så gick han hem och så kom den helige ande som också en del av Gud. Som märker på ett speciellt sätt. Och Jesus är ju med och verkar ibland oss nu också. Tillsammans med den helige ande, tillsammans med fadern. Och då öppnar det upp sig på ett helt speciellt sätt genom den helige andes kraft. Det förekommer ibland, eller det har förekommit, det jag har hört i alla fall ibland, att de säger: har du den helige ande? Vad menar du då? Och så känner man sig jätteträffad. Vad då? Har inte jag en helige ande? Är jag mindre värd än du eller något sånt? Jag tror att alla människor har den helige ande på ett sätt. Därför att vi alla födda av Gud, vi alla kommer från Gud. Tommy Nilsson eller vilken som än som... alla, Gud har varit med och skapat alla människor. Sen när man tar emot och överlämnar sitt liv till Jesus, då kommer en helig ande och berör en på ett speciellt sätt. Som jag brukar säga, man blir född av den helige ande. Och sen kan man vara med om andedopet, få en speciell kraft. Det som lärjungarna fick vara med på pingstdagen. Jag tror inte att det är meningen att vi alla ska se eldslågor ovanför oss. Det kan säkert inträffa för vissa. Men det viktigaste är att vi får uppleva hans kraft. Och att han är med oss. Jag tror jag har nämnt det förut någon gång. Men ibland så kan man få idéer, tankar. Ibland kan man drömma dömmar om att det här är någonting som jag ska säga till en speciell person. Eller i en kyrka eller i ett annat sammanhang. Och så brottas man med det här och tänker att det här kanske är bara mitt eget påhitt, min egen fantasi. Men sen ibland kan det hända att man tar mod till sig och så går man och berättar. Kanske lite i hemlighet för en viss person eller i ett sammanhang. Och ibland händer det att den här människan eller de här människorna man pratar med kommer och säger: hur visste du det? Det stämde precis. Det var en jättehjälp till mig. Och då är det ju så att då blir man ju styrkt. Att det var från Gud, det var inte mina egna fantasier. För det var något jag inte kände till. Något som verkligen hjälpte den här människan. Och så kan man göra det flera gånger och få hjälpa andra människor. Och det är nådegåvor. Sen gör man fel ibland. Det var bara fantasi. Men jag tror att man får vara frimodig. Öppna sin dörr mot den andliga världen. Och våga. Och så lär man sig mer och mer. Hur vore det om ett barn som skulle börja gå aldrig restes upp och försökte? De skulle aldrig lära sig. De trillar många gånger. Men så småningom kan man. Jag tror det viktigaste är att vi är öppna för Gud. Att vi vill det goda. Vi söker hans ansikte. Söker närhet. Och så är Gud där. Han är där med kärlek. Och det, jag tycker det är så bra. Jag kommer tillbaka till Tommy Nilsson. När jag såg den här sången. Jag satt och letade lite efter sången hemma. Jag kollade på en massa kristna sånger. Och så kom jag till den där. Och det bara knottrade sig på ryggen när jag hörde sången. Och så såg hur han menade sången. Och jag såg även hur folk sjöng med. De menade sången, många, tror jag. Den här kärleken. Man söker kärleken. Man vill ha kärleken. Och Gud är kärlek. Det säger Bibeln gång på gång på gång. Han kräver inget av dig och mig som någon slags domare. Utan det är kärlek. Han älskar dig och mig. Och hans kärlek möter oss. Vi får öppna vår dörr. Och så kommer det kärlek från oss. Och det är det. Vi får göra fel. Han är som en mor och en far. Han bryr sig om. Han ser vårt hjärta. Våga öppna din dörr. Våga öppna min dörr, säger jag till mig själv. Jag skulle aldrig stå här om jag inte trodde att någonting av det jag säger nu kanske kan vara någon till hjälp. Det är jättekul att predika. Jag älskar att predika. Men jag är livrädd för att predika. Det är jättenervöst. Det är ett jätteansvar. Men är så att få ge någon annan människa. Då har du säkert varit med om någon gång. Du får hjälpa någon. Kanske ett barn, kanske en äldre. Det betyder så otroligt mycket. Och vi längtar. Varenda människa på den här jorden. Oavsett religion eller icke-religion. Längtar efter att få vara älskad. Och vi får möta Guds kärlek. Genom hjälparen, den helige ande. Och vi får förmedla den kärleken. Till människor runt omkring oss. Och det är det största och det finaste som finns. Och du kan. Det är som den här som Beda skrev här. Liksom, längtar du inte tillbaka Jesus? Han hade ju lämnat lärjungarna. Behöver jag det? Jag sitter ju bredvid dig. Han är bredvid dig. Och sen är du inne i tunneln. Hjälpa och skälpa. Tänk på det. Det är hemskt, det är jobbigt, Gud känns långt borta, det är mörkt, det är vedervärdigt, det är hemskt på alla sätt. C.S. Lewis skrev om det i sin bok Helvetes brevskola. Men hur Gud, plötsligt upptäcker man ett ljud, någon är nära, Gud är nära. Han tar inte bort mörkret alltid, men han är där. Och är det någon som har upplevt mörker? Så bara titta på någon Jesusfilm hur han hänger på korset. Han hade det jobbigt. Han hade ångest. Han ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus vet hur mörkret känns. Han är den enda Gud som verkligen vet dina mörkaste känslor. För han har upplevt dem själv. Tack Jesus för att du kom till jorden. För att du vandrade. För att Bibeln beskriven så vi kan läsa och höra om det idag, Jesus. Tack också för att du for till himmelen, även om vi skulle ha velat haft dig kvar. Och tack för att du sände din helige ande. Tack att vi får öppna oss och ta emot av din helige ande. Att vi kan uppleva frälsning. Vi kan uppleva dopets välsignelse. Vi kan uppleva andedopets besignelse. Vi kan uppleva det många gånger och på väldigt många olika sätt. Jesus, hjälp oss att öppna dörren för dig. Hjälp oss att öppna dörren för andra människor, Jesus. Amen.
vi ska få samlas här kring våran ljusbärare en stund och ha en tid för förbön. Och jag vill börja med att tända några förbönsljus som vi tänder för förbönsämnen tillsammans med alla församlingar i Ekumenia. Det här första förbönsljuset tänder vi för och tänker på att egentligen så skulle det ha varit kyrkokonferens den här helgen. Den skulle ha avslutats och pågått i Malmö. Så blev det ju inte. Men därför tänder vi ett ljus och tänker och ber särskilt på alla församlingar inom Ekumenia. Alla som är anställda, alla som arbetar i församlingar och centralt på olika sätt. Och på alla verksamheter som på olika sätt pågår eller ser lite annorlunda ut inom våra kyrkor över hela landet. Det tänder vi ljus för. Det förbönsljuset tänder vi för kyrkorna i Egypten som bett om förbön när det gäller coronaviruset. Vi ber att landets sjukhus och vårdcentraler ska kunna klara av att hjälpa sjuka patienter trots väldigt begränsad kapacitet och att människor ska ta sitt ansvar och inte smitta andra. Och sen tänder vi ett förbönsljus särskilt här för Upplands Väsby och vår församling. Och det här tänder vi för alla barn som finns i vår gemenskap och runt om här i Väsby. Och vi ber att de här barnen som finns runt om i Väsby och som ännu inte har hittat hit, att de och deras familjer ska hitta till vår gemenskap och till vår församling. För våran dörr är öppen och vi har jättemycket vi vill erbjuda. Sen tänder jag ett alldeles särskilt ljus för en nära vän till mig och en vän till församlingen som blivit hastigt och allvarligt sjuk. Och hon ska finnas med i våra förböner. Och jag vill att vi ber för de här ljusen tillsammans i en växelbön som är nummer 957 i psalmboken. 957. Den finns på sidan 1368 i psalmboken. Och vi läser tillsammans där det står ett A och sen så läser jag där det står ett L. 957. Gud, hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Därför ber vi om kraft för de små och svaga, för de stressade och slitna, för de ensamma och sjuka, för de förtryckta och rättslösa. Ge dem kraft, Herre. Vi ber om kärlek för dem som arbetar bland barn och gamla, bland sjuka och handikappade, bland fångar och flyktingar. Ge dem kärlek, Herre. Vi ber om fred för de länder som härjas av krig och ofred, för de nationer som plågas av etniska oroligheter och inre konflikter. Ge dem fred, Herre. Vi ber om vishet för dem som regerar folk och länder, för dem som forskar och undervisar, för dem som arbetar med jordens försörjning. Ge dem vishet, Herre. Vi ber om uthållighet för oss som så ofta tröttnar på att bedja och verka för vår nästa. Ge oss uthållighet, Herre. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen. Vi fortsätter att vara i förbön och ni är välkomna fram och tända era förbönsljus. Och vi sjunger också tillsammans nummer 772. Du omsluter mig. Så välkomna fram. Thank you. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ska börja avrunda vår gudstjänst här tillsammans. Och innan vi gör det så vill jag passa på att hälsa er välkomna till nästa söndag. För då är det gudstjänst igen. Då är det pingstdagen och Stefan Andersson predikar här. Under veckan som kommer pågår det ändå vissa aktiviteter och det är språkcafé här. Så är man varmt välkommen till. På tisdagar är det klockan 16-19. På onsdag är det 13-15. Som några av er kanske har märkt så har vi inte tagit upp kollekt här. Men det finns möjlighet när vi går ut från kyrkan att ge en utgångskollekt. Och ska jag ju också säga, det finns ju möjlighet att swisha för er som inte är på plats eller inte har möjlighet på annat sätt. Och då ska jag ge er nummer 123 006 90 39. Mycket tacksamma för alla gåvor som kommer in eftersom det är det som gör att vi kan ha församling och gemenskap här. Nu ska jag läsa ett sändningsord för er att ta med er. Och det är en av dagens texter som är ifrån Saltaren 33. Där står det så här. Men Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.
Och jag väljer att läsa både den aronitiska och den apostoliska välsignelsen. Herren vill välsigna och bevara dig. Herren låter sitt ansikte stråla mot dig. Han är nådig mot dig och vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes vänskap ska vara med er alla.
Då får vi sjunga psalm 830 och sen får vi lyssna på ett postludium av Kristina.